det är härligt att vara här och återse en del vänner som jag har träffat förut. Jag har varit på resa i ett dygn, så om ni tycker att jag talar suddigt ikväll så får ni ha förbarmande. Sängen på båten var hård som en planka. När jag har bett hemma och sökt inspiration för de här dagarna så fastnade jag i Romarbrevet 1:16. Där vi ska läsa första meningen. Romarbrevet 1:16. Paulus har ju i de 15 föregående verserna hälsat församlingen och det är lite allmänna preludier så att säga. Och sen så kommer fugan. Han drar igång sen med undervisningen. Så vi ska läsa första meningen i det som så att säga blir kärnan eller utgångspunkten för det han ska säga. Och då står det så här: jag skäms inte för evangeliet, står det. Käre Paulsen som början. Jag skäms inte för evangeliet. Ska man göra det? Ja, jag vet inte. Men det kan ju hända att man gör det ändå. Hur är det med dig och mig? Tanken återkommer faktiskt i Paulus sista brev. Eller det man tror är hans sista brev. Brevet till Timoteus nummer 2. Vi kan titta där också. Första kapitlet i det andra Timoteus brevet. Vi börjar i den 8:e versen. Där skriver Paulus så här till Timoteus: skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig som är fånge för hans skull, utan lid för evangeliet du också med kraften från Gud. Han har räddat oss och kallat oss med en helig kallelse. Inte på grund av våra gärningar utan genom sitt beslut och sin nåd som han skänkte oss i Kristus Jesus redan före tidens början. Men som har blivit uppenbar nu när vår frälsare Kristus Jesus trätt fram. Han har utplånat döden och dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangeliet, för vilket jag har satts att vara förkunnare, apostel och lärare. Därför måste jag utstå allt detta, men jag skäms inte, för jag vet vem jag tror på. Och jag är viss om att det står i hans makt att bevara det som jag har fått mig anförtrott ända fram till den dagen. Ibland så säger vi så här att ja, vi vittnar nog inte som vi borde. Varför gör vi inte det? Ja, en anledning är väl kanske det här att vi skäms för evangelium. För om vi inte gjorde det så skulle vi naturligtvis flyga på alla människor och börja snacka om du förstår, det finns något som heter Jesus, eller någon som heter Jesus rättare sagt. Men vi är ju artigt väluppfostrade och svalt distanserade och så där bär man sig inte åt. Minstone gör de flesta av oss inte det. Det kan naturligtvis finnas många anledningar. Men på något vis tror jag ändå att vi skulle kunna ta det här som en utgångspunkt. Är vi stolta över vårt evangelium? Hur långt sträcker sig den stoltheten? Den stolte ska ha sin stolthet i Herren, skriver Paulus. Första Korinthierbrevet 1:31. Det kan väl hända så här att vi kan känna en skam över evangeliet. Så att Jesus kanske blir vår stora kärlek, men vi har svårt att visa oss på stan med honom, om jag får säga det så. Och vi vet inte riktigt vem vi ska gå till med vårt dilemma. Kan man gå till Jesus? Ja, det tror jag definitivt man kan. Han blir inte överraskad, han vet allt. Och han är större än vårt hjärta, står det i skriften, och vet allt, och det är väldigt skönt. Men jag tror också att vi kan med andens hjälp och med ordets hjälp börja att lite grann ställa oss frågan om vi skäms. Varför skäms vi? Det ligger kanske tydligen rätt så nära till hans att göra det ändå. Paulus säger ju gång på gång, jag skäms inte för evangeliet. Och det skulle han kanske inte skrivit om det inte var så att man kunde göra det. Du vet, för denna världen så är ju Guds vishet en dårskap. Och det kan ju hända att folk behandlar den som en stolle. Och att man kanske därför hamnar i det läget att man skäms för evangeliet. Alldeles egendomligt är det säkert inte. Och frågan är väl kanske mera vad orsakerna kan vara i vårt liv till att vi inte säger som Paulus, om vi nu inte gör det. Utan att vi kanske istället säger att ja, det där är nog dessvärre min sits lite grann. Ikväll skulle jag vilja något stanna inför det här med att det evangelium som vi tror på är ju inte så där förfärligt efterfrågat idag. Vi tänker oss att du får för dig att du ska bli egen företagare. Och efter att ha fyllt i 1000 blanketter och skickat till alla myndigheter så får du öppna ett varmt korvstånd. Så du ställer dig på torget i Karleby eller vad det nu kan vara och säljer varm korv. Det är bara det att ingen vill ha din korv. Ingen människa vill ha korv. Du har hela kiosken full med korvar. Långa korvar och tjocka korvar och bratwurst och knackwurst och allt. Det är bara ingen vill ha din korv. Och du står där och ropar varm korv och alla går förbi med ett plågat utseende och tycker, kan hon inte hålla käft någon gång? Ja, vad händer med dig så småningom? Ja, dina rop, de blir ju glesare och glesare och svagare och svagare. Det känns ju pinsammare och pinsammare att gå och ställa sig i den där kuren och ropa varm korv. Och till sist kanske en dag du ilsknar till att bara kasta korvarna på folk. Och då kommer polisen och tar dig och så blir ditt näringsidkartillstånd indraget. Det vi har att erbjuda är inte så efterfrågat idag. Och det tar modet ur oss. Det är ju det här med växlingarna, du vet, mellan veckorna. Väckelse och, vad ska vi kalla det andra, icke-väckelse, stagnation eller vad du vill. Och kanske att vi skulle må väl av att göra oss av med en evig myt som jag tycker plågar många kristna. Och det är myten om den eviga väckelsen. Den här om att det skulle vara väckelse ständigt och jämt. Gud vill alltid ha väckelse, brukar det heta. Och är det inte alltid väckelse och alltid på toppform, ja då är det vårt fel. Ja, okej, det beror lite grann på hur man ser det. Vi ska göra några små reflektioner kring den här liknelsen som Jesus ger oss om den förlorade sonen. Lukas 15, om du behöver tjuvtitta. Det var ju en man som hade 2 söner. Och den yngre, han längtade ju ut i världen. Han trivdes inte hemma. Han var i paradiset men trivdes inte. Så stolligt kan det bli. Och det är väl frågan om han som stannade hemma trivdes så värst mycket han heller, för han blev ju så gräsligt besviken när brorsan kom tillbaka och det blev fest. Så vi kanske kan säga det, att det var en man som hade två söner och båda var hemma och ingen trivdes egentligen. Lillebror var lite frimodigare än storebror. Han gick till pappa och sa: ge mig det som är min del av arvet, för nu ska jag gå hemifrån. Och då var det inget problem med det. Han fick det han ville ha. Inga protester, ingen köpslagan, inget trugande att du kan väl stanna. Och du vet väl hur ledsen din gamle far blir och så här. Nej, inte alls. Pappan verkar nästan lite hård. Han fixar omedelbart att grabben får ut sin del av arvet och sen går han. Så småningom kommer han tillbaka och då visar fadern ett helt annat ansikte, sitt verkliga ansikte. Han visar glädjen över att sonen kommer tillbaka. Det hade inte tjänat någonting till att försöka hindra honom när han ville gå. Men när han kommer tillbaka, då har han ju förstått var paradiset ligger. Det ligger hemma av alla ställen. Sista platsen på jorden. Men i alla fall, han hittade dit. Och vad var det som gjorde att det som var det vantrivsamma paradiset det sist blev det trivsamma paradiset? Jo, lillebror, han fick ju liksom gå i botten. Den här liknelsen innehåller ju en intressant poäng. Han var i främmande land och vaktade svin. Och svinen är ju orena djur för judarna. Och där står säkert som en bild av avgudadyrkan och okkultism. Hur ofta är det inte så här? Vi har väckelse, eller har haft väckelse. Och efter ett tag så har man vant sig vid det. Värdesätter det inte längre. Det är inte nytt, det är inte fräscht, det är inte spännande. Man längtar efter något annat. Och så börjar det rycka och dra. Somliga de går sin väg och andra stannar. Men på något sätt så är glädjen i att vara hemma borta för både de som går och de som stannar. Och i det läget kan det inte bli fest. Far ställer inte till med en fest för att folk inte ska gå, när de i själva verket längtar efter att få gå. Det tycker vi ibland att Gud skulle göra. Käre Gud, om du bjöd på lite väckelse, vilken rulle och vilken härlig, trevlig stämning vi skulle få i våra församlingar. Ja, men ni vill ju egentligen gå, säger Gud. Det är bättre än ni gör det. Det var ju ändå lillebror det gick bra för till sist. Men när lillebror kommer hem, då blir det fest. Och dessförinnan har han hunnit med allt möjligt, inklusive vakta svin. Och vi kan ju tänka lite grann på Sveriges folk och på Finlands folk. Det var ett tag sedan vi hade väckelse sist. Och vi har hunnit passera nästan alla stadier. Den fria sexualiteten på 60-talet och all möjlig annan konstighet på 70-talet och nu så kommer alla möjliga okkultismer på 80-talet. Ja visst, vi är inte färdiga än. Men utförsbacken är inte hur lång som helst. En vacker dag så står vi där och önskar att få äta av svinens mat. Och det är då det kan bli väckelse. Det kan inte bli väckelse när som helst. Väckelse är på ett sätt ett kollektivt fenomen. Det blir inte väckelse för att Pettersson går fram till botbänken. Väckelse sker i ett folk när många tillsammans omvänder sig till Herren och säger: jag vet var paradiset är. Nu äntligen har jag fattat. Jag ska gå hem till min far. Och det är då som det kan bli fest. Vi blir modlösa därför att vi försöker föra ut evangeliet i våra folk och i en tid då man inte är färdig, då det inte är moget. Om jag får säga det så, man har inte syndat färdigt ännu. Man har löpt tills linan är nästan spänd, men det stramar inte. Det finns lite till att dra i. Vi har inte hunnit beta av alla okkultismer riktigt ännu. Och alla andra terapismer och stolligheter av alla slag. Det finns lite lina kvar. Och så länge det gör det, så är vi visserligen kallade att gå ut med evangeliet. Men vi måste också ha klart för oss att det faktum att det inte blir någon massreaktion på vår förkunnelse får inte på något sätt ta modet ur oss. Vi tjänar ju inte Gud för resultatets skull, utan vi tjänar Gud för att han är Gud. Och det där är en svår läxa att lära. Jag tycker det är svårt i mitt eget liv. Jag skulle gärna vilja få se fler människor komma till tro och till glädje och till andedop och helande och allt möjligt sånt här genom min tjänst. Men jag får besinna mig och säga det att Herre, det är ju för din skull jag tjänar dig. Och det andra är en biverkan. En underbar och ljuvlig sådan, men det är inte för resultatets skull. Jag tjänar dig. Och det måste vi alla komma till klarhet med. Annars fastnar vi ju lätt i hemmasonens fack. Se, så många år har jag nu tjänat dig och det lönade sig inte. Det gav inget. Det blev inget resultat. Jag är stört besviken på alltihopa. Och då har vi missförstått det här. Väckelse kan inte komma när som helst. Ibland hör man människor förkunna den eviga väckelsen. Och det tycker jag kanske man gör speciellt i karismatiska kretsar idag, där det talas om att Gud vill alltid väckelse. Jaha, Gud vill alltid väckelse. Okej, men det är inte väckelse. Vad är det då som fattas? Och då brukar resultatet bli det här ungefär, att vi måste lära oss den nya tekniken. Vi måste lära oss en ny böneteknik, eller vi måste lära oss en ny evangelisationsteknik. Det räcker inte bara att säga till folk att Jesus finns och han har dött för dina synder och så här, utan det måste till någon speciell form av övertalning som nästan får folk att i hypnos eller narkos söka upp Jesus. Och folk flyger liksom från den ena platsen till den andra, för nu ska man lära sig den teknik som ska få väckelsen att snurra igång. För Gud vill ju alltid väckelse. Nej, Gud vill inte väckelse till vilket pris som helst. Gud vill vår omvändelse, och när vi omvänder oss, då ger han väckelse. Men eftersom vi är som vi är, vi människor, så kan det inte bli omvändelse när som helst, utan omvändelse blir det när linan är slut. När det stramar, när man säger nu går det inte längre. I 17:e versen här i Lukas 15 så finns det ett sånt underfundigt uttryck. Det står: då kom han till besinning och tänkte: hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd, och här svälter jag ihjäl. Då kom han till besinning. I grekiskan står det: då kom han till sig själv. Och det behövs kanske detta, att man har fått löpa linan ut, för att man ska komma till sig själv. Dessförinnan kanske man har så många roller att spela och så många uppgifter att sköta. Man kanske har så många njutningar att söka och leva för att man inte är sig själv. Och Gud måste låta oss löpa linan ut. Han måste plocka ner oss. Och det där är ju en process som är svår att förstå i alla stycken. Den här förlorade sonen, han hade ju varit med om många kriser och många besvikelser. Han hade ju kört fast i livet. Och inte sällan blir det ju så när det börjar kärva att man blir väldigt anklagande på Gud. Jaså, du låter mig få vara med om det här, och varför? Jaha, ja, det är klart, det var ju inte paradiset hemma. Inte med en sån Gud. Först om sidor, kanske, när man varit igenom många svårigheter, så byter det där. Och Gud kan få bli Gud därför att man kommer till sig själv. Och det är en intressant process. När man läser sen om hemmasonen som blir så gräsligt besviken när pappan ställer till fest för sin hemkomne son. Så undrar man, vad hade han för gudsbild egentligen? Vad hade han för fadersbild? Här är han så tjänande och så underdånig, men vad tänkte han innerst inne? Och faktum var ju att när lillebror kom tillbaka så gick han inte med på festen. Och det är ju en väldig poäng i det där. Tänk så många gånger som det har blivit väckelse och Guds folk, de som har varit med hela tiden och gått i kyrkan troget söndag ut och söndag in, de står på avstånd och säger, nej, det där går vi aldrig på. Det är knepigt. Tänk vad det upprepar sig. Men pappan hade inte en ständig fest på gång hemma i stugan i väntan på att lillebror skulle komma. Utan när lillebror kom blev det fest. Och lillebror kom inte förrän linan var slut. Ni här i Svenskfinland, ni har ju exporterat några av era härligaste förkunnare till oss på andra sidan Bottenhavet. Frank Mangs är ju numera värmlänning. Och en annan bygdernas son här, vad heter han, Harry Monsus, han kom ju ut med en bok för ett litet tag sedan, en bok som heter Arvet som glöder. Och där talar han om väckelsearvet. Summera lite granna ifrån gångna tiders väckelser. Inte minst här i Finland. Och liksom talar om den atmosfär, den kraft som fanns i gudstjänster och väckelsemöt. Och man kan läsa det där och bli väldigt inspirerad. Man kan också läsa det där och bli väldigt förtvivlad och tänka att ja, så där borde det vara, men så är det inte. Och jag undrar hur jag ska bära mig åt för att det ska bli så. Ja, ingen av oss kan bära sig åt, inte Frank Mangs heller. Mig förutan kan ni ingenting göra, säger Jesus. Det är anden som ger liv. Köttet är till intet gagneligt. Alltså, du och jag är totalt hjälplösa i det här sammanhanget. Vi har ingenting att bidra med. Alla våra åtgärder och allt detta betyder ingenting. Väckelse blir det när Herren ställer till fest. När han utgjuter sin and. Då uppkommer ett förunderligt tillstånd som kallas för krosselse. När linan är utlupen, så att säga, och Gud utgjuter sin ande. Och förkrosselsen, det är ett tillstånd då människan verkligen kommer till sig själv. Då hon blir sig själv. Och då det händer märkliga ting. Saker som är svåra att beskriva i ord. Vad är det som förkrossas hos en människa när hon blir förkrossad? Ja, det är ju inte människan själv. Ja, det är synden, säger vi. Ja, det är synd. Vi kan ta ett annat uttryck för att bättre förstå vad det handlar om. Och säga så här, självupptagenheten. Jeremia har ett skojigt uttryck för det här. Vi ska titta i hans 8:e kapitel. Ja, det är väl egentligen inte Jeremia som har uttryckt det själv, utan Herren talar genom Jeremia. Vi läser 4-7 verserna. Du ska också säga till dem, så säger Herren. Om någon faller, står han ju upp igen. Om någon går bort, vänder han ju tillbaka. Varför går det då bort i ständig avfällighet detta folk i Jerusalem? Varför håller de fast vid sitt svek och vill inte vända tillbaka? Jag har givit akt och hört hur de talar vad orätt är. Ingen enda finns som ångrar sin synd. Ingen säger, vad har jag gjort? Alla löper de bort lika hästar som rusar iväg till striden. Till och med hägen under himmelen känner ju sin bestämda tid. Och turturduvan, svalan och tranan tar i akt tiden för sin återkomst. Mitt folk däremot känner ej Herrens lagar. Förkrosselsen. Syndaånger. Ingen enda finns som ångrar sin ondska. Ingen säger, vad har jag gjort? På något sätt är det så här att när förkrosselsen kommer, då blir människan löst ifrån sin självupptagenhet. Och för första gången kan hon då se på det vi kallar hennes synd på rätt sätt. Hon kan ångra den, säger skriften. Och när hon ångrar sin synd så säger hon inte så här, usch vad dålig jag är. Usch jag är så dålig och usch jag är inte snäll och usch jag är inte glad och usch jag är inte trevlig och bu jag är så fånig och usch vad ska Gud säga. Utan människan säger, vad har jag gjort? Och det är ju egentligen det rätta sättet att ta problem. Man har gjort något som var ont och man sörjer över att man gjorde det onda. Inte därför att det satte liksom en fläck på en själv, utan därför att man skadade någon annan. Låt mig illustrera det med någon liten enkel liknelse. Vi antar att du är ute och kör bil och så kör du slarvigt och kör på en gubbe så han hamnar på lasarettet med benbrott. Ja, då kan du tänka så här, usch en så dålig bilförare jag är, och du riktigt sitter och ältar din egen dålighet som bilförare. Men du kan ju också säga, hur gick det med gubben? Och du kanske rusar till sjukhus varenda dag för att ta hand om gubben och sen när gubben ska upp ur sängen och spikad och gipsad och allt så går du där och hjälper honom att bara gå igen så han kommer igång. Förstår du skillnaden? Det ena är självupptaget. Jag sitter hemma och bara säger, usch, en så dålig bilförare jag är. Usch, en så dålig bilförare jag är. Det kan ju i och för sig vara sant. Men leder ingen vart. Det andra är på något sätt riktigt.
Det är på något sätt det sanna, det verkliga. Att jag säger det att ja, jag klarar mig ju alltid, men gubben, han ligger på sjukhuset och honom måste jag iväg och hjälpa. Jag måste söka ett helande, en reparation, en åtgärd för det jag har gjort. Det måste ställas till rätta. Och det skriften kallar syndaånger, det är helt enkelt detta att man kanske ser det här klarar jag aldrig. Jag kan inte ställa detta till rätta. Det finns bara en att gå till. Jag måste gå till honom, inte bara därför att jag har nu omsorg om min egen salighet och jag bara tänker på mig själv hela tiden, utan jag går till honom för att han kan ställa till rätta det jag har gjort mot honom och det jag har gjort mot henne och det jag har gjort mot min fru och det jag har gjort mot mina barn och det jag har gjort mot chefen och det jag har gjort mot vaktmästaren på jobbet och det jag har gjort mot alla möjliga. Jag måste gå till honom för att han ska göra någonting med dem som jag har skadat. Det är förkrosselse. Då är man löst från självupptagenheten. Och redan det att man ställer frågan, vad har jag gjort? Det visar, nu håller jag inte längre på att tänka på mig själv. Utan nu är jag intresserad av fakta. Jag är intresserad av verkligheten och inte bara av mig själv. Jag är intresserad av min omgivning och inte bara av mig själv. Och det tror jag är det djupaste tecknet på väckelse. Att vi får se sån förkrosselse. Därför att ut ur den processen så springer fram det vi kallar omvändelse. I tacksamheten över att Gud så att säga tar över ansvaret för det jag har ställt till med. Så längtar jag efter att få leva ett annat liv. Och jag gör det också. Inte bara för att slippa behöva säga usch om mig själv efteråt, utan därför att det har skett någonting med mig själv. Och när Gud utgjuter sin ande, börjar utgjuta sin ande över ett folk där så att säga många har löpt linan ut, där ser vi det här komma. Därför det här kan vi aldrig ta oss. Självupptagenheten kan du aldrig ta dig ur på egen hand. Utan om det är någonting du verkligen behöver Guds hjälp till, så är det det. För kunde du ta dig ut ur din självupptagenhet, tänk vad självupptagen du skulle bli. Utan Herren väntar tills dess att linan stramar runt halsen så här så man nästan inte får luft längre. Då kan vi komma till oss själva. Vi anar om den här förlorade sonen att han säger, vad har jag gjort? Vad dum jag har varit. Vad har jag ställt till mig? Jag vill gå hem och säga till min far, jag har syndat emot himlen och mot dig. Jag är inte värd att kallas din son. Plötsligt ser han saken som den är i dess verkliga ljus utan att liksom hålla på och blanda in sitt eget värde. Han kan se sakligt på sin utlämnade situation och säga, jag vill gå tillbaka hem. Ännu är vi inte där. Vi kan ju se hur allt fler börjar vakta svin i våra dagar. Och det öppnar ju svinstier överallt. Det är meditation si och det är satanism så och det är allt möjligt sånt här. Så grisdoften lägger sig ju som ett tjockt täcke över landet. Porrklubbar här och porrklubbar där och allt möjligt annat sånt här. Televisionen liksom flödar ut mer och mer av sånt som vi egentligen bara mår dåligt av. Men vi är inte framme ännu. Ännu tror jag det är ett stycke kvar. Vi får hålla ut och inte tappa modet. Vi får se framåt och vänta. Men i väntan på detta så befinner vi oss alltså i en svår situation. När Herren håller sin ande tillbaka, för det gör han, så uppkommer en rad följder av det. Det första är detta att vi ser inte helandes under i den omfattning som vi skulle önska. Och som vi ser i Bibeln att Herren kan bjuda på när han verkligen släpper till sin ande. Vi ber för sjuka, vi ser att det händer saker med människor, men vi förstår att det skulle kunna hända mycket mer. Många kristna är idag modlösa därför att man bad för Pettersson tills han dog. Man bad för Svensson tills hon dog. Man bad för reumatiken i församlingen år ut och år in, och hon blev bara sämre och sämre. Och det där, det förtar också en hel del av vår glädje i Gud. Vi tycker det skulle vara evig väckelse, det skulle vara ett evigt flöde. Gud vill det här varenda dag, han vill alltid lika mycket. Nej, det tror jag inte. Det finns tider av väckelse då himmelriket verkligen flödar in över oss. Och det finns tider då Herren håller sin ande tillbaka, därför att annars skulle ingen komma på tanken att omvända sig. Det är många gånger svårt att predika i en tid då man känner att Herren liksom håller sig på lite avstånd. Talar man om synden, ja, då tänker bara alla, usch vad jag är dålig. Och så blir de deprimerade. Och så ringer alla möjliga psykiatrer till en efteråt och säger, hörru du, vad predikar du om egentligen? Jag har fått in Amalia Johansson och hon var så deprimerad. Jag har fått in Putte Svensson och han var aldrig schizofren. Vad är det du predikar egentligen? Ja, vågar man inte predika det? Hej, ja, då kan vi inte predika om synd. Stryker vi det? Och då är ju, ja, det är inte så mycket kvar, va? Ja, då får vi predika om nåd, säger vi då. Vi får predika om nåd. Men hur predikar man om nåd för människor som inte vet vad synd är? Det blir väldigt tunt. Ja, då stryker vi nåden med. Vad ska vi predika då? Ja, det blir inte så värst mycket kvar som det verkar. Ja, det blir osnällhet stor som Herren ger in här på denna jord. Vi får predika politiskt engagemang och vi får predika lite hur man ställer upp för varandra. Och vi får predika kyrkogång och vi får predika om lovsång och vi får predika lite, ja, vi håller oss på någon sorts dimmig allmänning. Och alla vacklar hem efteråt och undrar, varför blir jag så sömnig på alla gudstjänster? Men vi har ju spolat det mesta av vårt budskap. Det är svårt att tala om de här tingen när, så att säga, Herren inte låter sin ande flöda över oss. Jag känner ofta väldigt vånda inför uppdraget att predika. Och det beror inte på bristande rutin, utan det beror alltid på detta. Herre, hjälp mig att nå fram så att människor förstår vad det handlar om. Hjälp mig att få tala om både synd och nåd så att människor liksom kommer fram, kommer igenom. Fastän vi rör oss i ett tillstånd där Herrens ande, så att säga, idag är svagström och inte starkström. Vi läser ju ibland såna här glada tidningsrapporter. Man köper Exodus eller man köper Hemmets vän, eller ja, ni har kanske andra tidningar här i Finland, vad vet jag. Och så läser man segerrapporter. Åh! 34 000 man har tält i Sydafrika och hur många miljoner är det Jong Ishos församling i Seoul och hur många blir kristna varje sekund i Sydamerika och så här. Det är ju underbart. Det är alldeles underbart. Och så tänker man så här att jaha, alltså jag finnar i visst landet som Gud glömde. Nej, det är det inte. Men just nu är det inte läge. Du vet, i Sydamerika där folk omvänder sig i stora skaror, där räknar man med att 40% av befolkningen, i Brasilien i alla fall, 40% av befolkningen är aktiva spiritister. Snacka om att vakta svin, menar jag. De har lite försprång. Nå, det kan ju snart nog vara precis samma här också. Och då kan läget bli detsamma här med. Det är kanske många kriser att gå igenom. Därför att den som ägnar sig åt att vakta svin får uppleva många tråkigheter. Och vi skulle vilja bespara vårt folk det här. Vi skulle vilja rusa ut och med andlig krigföring stoppa alla andemakter som väller in över vårt land. Vi skulle vilja kunna ta auktoritet över alltihop och kasta ut den någonstans österut eller vart det nu ska ta vägen. Och göra oss av med och säga att här, ni får inte vara här i Finland. Men det är liksom inte så det fungerar. Därför att då kommer människor aldrig till sig själva. Vi får be för människor. Be att de ska bli bevarade genom allt elände. Be att vi ska få se den väckelse som kommer. Och att vi själva ska hålla, jag höll på att säga, ångan uppe. Inte genom att pumpa upp oss själva, utan att fortfarande få vara glada i Gud. Att inte låta vår glädje tas ifrån oss. Låt oss sluta de här allmänna funderingarna med ett ord ifrån Jesaja, det 61 kapitlet. Och jag ska läsa bara första versen där. Du vet, det är den versen som Jesus citerar när han står i sin hemstad synagoga i Nasaret. Herrens ande är över mig. Ty Herren har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig till att läka dem som har ett förkrossat hjärta, till att predika frihet för de fångna och befrielse för de bundna. Glädjens budskap. Ja, det är det vi har. Evangelium. Glädjens budskap. Men om du tittar noga efter så får du se det att det är inte ett glatt budskap för riktigt vem som helst. Det är bara vissa människor som tycker att det är ett glatt budskap. Vilka då? Jo, de ödmjuka. Det hebreiska ordet är lite underfundigt och kan också översättas de fattiga. Och det vet du, det har stått tidigare. Glädjens budskap för de fattiga. Hos Matteus heter det saliga de fattiga i anden, till dem hur himmelriket till, och i Lukas heter det saliga de fattiga. Och det där, det hänger ju ihop med vartannat på något sätt. Först när människan blir berövad sin egen förmåga, när hon har löpt linan ut, först då blir evangeliet ett glatt budskap. Det behövs ett visst mått av desperation för att omvändelsen ska få ett djup. Och den desperationen, förstår du, den tvingar inte Gud fram. Han sätter inte in oss i någon sorts tryckkokare för att skynda på det här. Utan han väntar tills vi själva har löpt linan ut. Tills vi själva har trasslat till våra liv så till en grad att vi alldeles frivilligt ropar till honom om hjälp. Då blir det väckelse. Därför att då finns det ett underlag. Då finns det en ödmjukhet, den fattigdom som gör evangeliet till ett glatt budskap. Och det är det kanske också så här att ju rikare ett folk är, desto längre blir ju linan. Glädjens budskap för de rika. Ja, vi skulle gärna önska att vi kunde göra om evangeliet till glädjens budskap för de rika. Och förkunna stor materiell välsignelse och allt möjligt sånt här. Och tala om hur mycket ännu mycket rikare du skulle kunna bli om du blir kristen. Men samtidigt är det någon liten varningsbjällra som ringer inom oss och säger: nej, 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 akta dig för det där. Det är inte evangelium. Och det där är ju bara ett uttryck för vår önskan. Att liksom få en väckelse när vi önskar, istället för att vänta ut det tillfälle som Gud väljer. Men ju rikare ett folk är, desto längre blir ju linan, och desto längre tar det innan linan är spänd. Och vi är ju rika. Runeberg skrev ju visserligen på sin tid att vårt land är fattigt skall så bli för den som guld begär. Men han skulle kanske inte känna igen som han kom till Finland idag. Finska företag har ju kört upp halva Sverige nu också. Så att och då blir ju alltså linan lång. Och processen i avvaktan på väckelse blir också lång. Och det blir långa ökenvandringar för Guds församling att gå igenom innan den på nytt, så att säga, kan gå ut med glädjens budskap för de fattiga, så att man får se stora skaror komma. Hungriga. I verklig syndaånger. Allt det här som var, om jag får säga det, vardagsmat i de stora väckelserna här i Österbotten. På ett sätt är det ju också så att väckelsen gräver sin egen grav när den kommer. Därför väckelsen förvandlar ju människan från fattigdom till rikedom. Gud griper ju in när människan kommer och sörjer sin synd och allt elände hon har ställt till med. Och där omvändelsen är djup, det blir ju också helandet och förvandlingen väldigt djupa processer. Och människor som trasslar till sitt liv med olika former av missbruk och allting och har skulder upp över öronen, kan Gud i sådana situationer ställa på fötter på nolltid nästa. Och ekonomin blir mirakulöst helad och allt möjligt sånt här. Och vi gläder oss och vi jublar och vi tar emot, men sen blir vi ju samtidigt rika. Det går att undvika, så att säga. Och då händer så lätt det som hände med Israels folk när man inte längre vandrar i öknen utan kommer in i landet som flyter av mjölk och honung. Och då Gud säger genom Mose redan innan man går in i landet att då blev Jesurun fet och glömde mig. Du blev fet och tjock och stinn. Du övergav honom som var din frälsningsklippa. Ja, så den väckelsen slut. Vi fick en ny lina att springa i. Och så börjar hela pjäsen på nytt. Så där har det varit sedan länge tillbaka. Och kommer naturligtvis att vara hela tiden tills Herren kom. Låt oss inte göra oss några illusioner om något annat. Den eviga väckelsen. Ja, den är någonting som man tycker är väldigt naturligt när man står mitt uppe i en stor och härlig väckelse. Jag tror att i alla tider när det har verkligen varit väckelse, så har man talat om att det här ska aldrig ta slut. Alla andra väckelser har spårat ur, men denna ska inte spåra ur. Och det är klart, vi behöver inte köra i diket med berått mod. Men ju mer Herren får välsigna oss till följd av vår omvändelse, desto svårare har vi att vara kvar på vägen. För vägen är smal och vi blir bredare och bredare, och till sist kör vi med ett hjul i varje dike, så att säga. Jag skäms inte för evangelium, det var där vi började. Och det ska inte vi göra heller. Vi lever i en tid då evangeliet är föga efterfrågat. Det är sant. Men det betyder ju inte att det inte kommer att bli efterfrågat. Det betyder inte att det är något fel på evangeliet. Det betyder inte ens att det är något fel på dig. Utan det är bara så att än är linan inte så spänd att folk i stora skaror kommer att söka. Men det blir. Det har blivit många gånger förr. Bara det att ju rikare vi blir, desto längre blir linan. Så vi måste här ut. Vi måste vänta. Och vi måste söka här en gång på gång. Så att vi inte tappar modet. Så att vi inte tröttnar och ger upp. Och så att vi inte skäms för evangelium. Låt oss be tillsammans. Herre, vi längtar efter tider då din ande verkligen ska falla över oss och flöda över oss. Din ande är här nu och vi tackar dig. Du är här själv, Herre. Och din ande är verksam i våra liv. Men på något sätt finns det större mått av välsignelse. Att vänta på, att längta efter, att bedja om. Att inte förtröttas att förvänta. Ikväll vill vi be till dig, Herre, därför att vi kanske på många sätt har tappat modet. Kanske på många sätt har gett upp. Kanske till och med tänkt att du har gett upp. Kanske har vi lite till mans tänkt, Herre, att du vill alltid vill väckelse. Och du vill väckelse till varje pris. Nej, du vill omvändelse, Herre. Och när det blir omvändelse så ger du väckelse. Därför så ber vi dig, Herre, att du ska låta människor få se dig när det är dags. I våra länder, i Finland och i Sverige. Att när de känner linans drama så ska de möta dig, Herre. Och att de då ska veta vem du är. Och kasta sig i dina armar. Och vi ber att när tiden är inne, Herre, att du ska börja att sända profeter. Behöver människor som är brinnande i sina hjärtan, gripna av dig. Vi är glada för det som har fått, som du har förmedlat genom tidigare generationers väckelseförkunnar och andra redskap som du har använt i din väckelse. Och vi längtar efter att nya människor ska träda fram från ingenstans, obemärkta predikanter. Som plötsligt bara träffas av din ande. Och börjar tala ord som krossar klippor. Inte människor, men klippor. Det hårda. Som krossar stenhjärtan. Så att du kan vara där och ge ett hjärta av kött. Låt det få ske igen, Herre. Vi längtar efter. Men vi längtar inte bara efter det. För att få se saker hända. Och få se människor komma till tro. Vi vill be dig att du allra djupast i våra hjärtan ger oss en längtan efter dig själv. En längtan som kan bära oss igenom också de dagar som ligger framför. Då vi ännu kanske måste vänta på det som vi nu har bett dig om.